snabb utan att stressa. Kommer att gå riktigt, riktigt bra. Den här konferensen, liksom alla andra konferenser, så har Herren sagt någonting. Ofta är det så när vi kommer samman som Guds folk, så finns det en röd tråd genom budskapen. Finns en röd tråd genom seminarierna, genom samtalen vid kaffeborden och med våfflan i hand. Någonting händer när man kommer samman till högtid. Gud har alltid ett ärende. Och jag brukar alltid intressera mig för att lite försöka fånga upp att vad säger Herren den här konferensen? Och då menar jag inte att jag sitter inne med hela sanningen på något sätt. Men jag vill bara ge helt kort vad jag tror att jag har hört åtminstone. Och det gäller säkert för individer, men jag tror också att det gäller för Guds församling som kollektiv. Det som jag har upplevt ända från första början av den här konferensen, redan när vi börjar på ledardagen vid lunchtid på torsdag och fram till det här mötet, så upplever jag att den här konferensen har fått vara en trosinjektion. Tycker att Herren har på något sätt lyft på locket och visat sin förmåga, sina möjligheter och vad han kan och vill göra i människors liv. Tycker att vi har fått en trosinjektion och det här. Jag inledde hela ledardagen i torsdags med ett enkelt ord från Jeremia. Där Herren säger att jag är Herren Gud, allt kött Gud. Skulle då någonting vara omöjligt för mig? Och jag tycker att det är det som också har gått som en andning genom de här dagarna. På olika sätt. Vi har fått lyssna till många olika gåvor. Underbart med mångfald. Härliga evangelister. Profeter som har manat oss till omvändelse som profeten bör. Vi är bibellärare. På något sätt vi har fått väldigt brett paket. Och i det här så får vi lyssna in också det här att skulle någonting vara omöjligt för mig, säger Herren. Det här tar jag till mig i mitt eget liv. Vi har alla olika nivåer av omöjligheter vi möter. Så är det att vara människa. Och jag hoppas att du får ta det till dig i ditt liv för den här tiden. Skulle någonting vara omöjligt för Gud. Därför så är mitt tema idag, och det beslöt jag mig inte för här för någon dag sedan. Det här fick jag för 3 månader sedan. Och det är att lyft blicken. Jag tror att vi finns i en sån tid där det är ännu viktigare än någonsin att lyfta blicken. Nu vet jag inte vad ni ser på skärmarna där. Men det finns en konferensbild som har varit över den här sommarkonferensen. Med en människa som står så här, typ. Jag är lite rädd att den karismatiker för ögonen är slutna. Men om vi liksom landar i verkligheten lite, så låt oss öppna ögonen. Lyft blicken och ha ögonen öppna. Låt oss se vad Gud redan har gjort och vad han gör. Och vad han kommer att göra i ditt och mitt liv. Så den här predikans tema är lyft blicken. Och jag kan ingenting åt mig så jag hamnar och tar ett bibelsammanhang. Låt oss gå till Romarbrevet 8. Ett fantastiskt kapitel. Helst så skulle jag ju ha en 2 veckors mötesserie kring det här. Men jag ska absolut inte terrorisera er med det. Men vi ska läsa några verser från Romarbrevet 8. Romarbrevet 8, vers 31 och till slutet. Det finns en speciell orsak till att jag också har gripits av de här verserna de senaste dagarna. Men det här, jag vill läsa härifrån, vers 31 i Romarbrevet 8. Så här inleder aposteln Paulus. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Har du inte sagt halleluja idag, är det dags nu. Jag menar det. Det här är vilket fundament för tro. Vilket fundament för hopp. Vilket fundament för glädje. Vilket fundament för att ha studs i dojan i den tid som nu är. Ingenting vi kan möta är större, mäktigare än det vi äger i Kristus Jesus. Trosinjektion. Det här är ett underbart ord. Men som alla andra ord så behöver det också få landa i en kontext och i ett sammanhang. Och verkligheten som vi lever i, där Guds ord alltid går rakt in. För Guds ord går alltid rakt in i verkligheten. Verkligheten är den att vi har många fantastiska frivilliga arbetare i våra församlingar. Över hela Svenskfinland, i alla möjliga sammanhang och samfund. Många gör ett oerhört jobb, lägger ner mycket tid och kraft, blod, svett och tårar. Och ännu mer gripande blir det här när man tänker på hur verkligheten också har sett ut och kanske ser ut i många församlingar. Det är stigande medelålder, ekonomin är en utmaningar, färre medlemmar i församlingen, man upplever att allt för få människor kommer till tro och så vidare och så vidare. Dessutom har vi ju ett världsläge som inte kan annat än förbrylla med sitt vansinne. Och det här är ju verkligheten för många. Det här har pågått många år i vår del av världen. Jag menar, det är så underbart att höra till vittnesbörden, att lyssna till vittnesbörden från Afrika och som kommer från stora delar av övriga världen. Men nu håller vi på att få våra egna vittnesbörd. Också i vår del av världen rör Gud sig på ett sätt som jag inte under mina tro som kristen har sett förr. Någonting nytt är på gång och det är vi oerhört tacksamma för. Men ändå, de här åren, magra åren om vi använder bilden från Josefs liv, så har lett en mentalitet, om jag ska vara riktigt ärlig och tydlig, i många av våra församlingar, en mentalitet av att överleva. Liksom vi har tappat på något sätt drivet, att lyfta blicken, att se framåt och framförallt att våga satsa. Men nu har jag ett profetiskt ord till oss allihopa. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Det har aldrig fungerat. Aldrig fungerat. Så det här fokuset på att överleva har ställer lett till att vi har fastnat på många olika sätt. Men nu säger Guds ord här någonting annat. Skriften talar om någonting annat. Inte att överleva utan att övervinna. Det är Guds ords verklighet. Att vi kan övervinna. Vinner en överväldigande seger. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Och det här betyder någonting. Det här har rimligtvis stora positiva konsekvenser för oss, hans församling. Så därför så får vi lyfta blicken uppåt mot Herren. Utåt mot världen, mot människorna vi har runt omkring oss, ser runt omkring oss. Inåt har vi sett väldigt mycket, för det hör till överlevandet. Vi ska fortsätta fokusera på församlingen. Men kom ihåg, Jesus bygger sin församling. Han bygger sin församling. Vi får lyfta blicken och se på honom och se utåt vad Herren har för oss. Det som Romarbrevet 8 talar om här, det är det allra viktigaste. Alltså Jesu försoningsdöd, det innebär en oerhört viktig grund för alltihopa. Det här ofattbara frälsningsverket. Vi får aldrig ta det för givet, aldrig släppa blicken från det, vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Vad han har gett oss i Jesus Kristus. Nåden och rättfärdiggörelsen av tro, genom tro, det är helt fantastiskt. Och det lägger grunden för alltihopa. För allt det som vi bygger på i våra församlingar. Och det är det som Paulus talar om här. Och i vers 31 så börjar han så här, vad ska vi nu säga om detta? Och det är viktigt att konstatera bara att han kastar inte ur sig det bara, utan det pekar ju bakåt. Egentligen så är det han säger det att, vad ska vi dra för slutsats av allt detta? Eller hur ska vi sammanfatta allt detta? Och grejen är att det som nu då har blivit kapitel 8 i Romarbrevet, som han har lagt ut innan, så är ett av de mest utlagda, genompredikade, utforskade kapitlen i Bibeln. För där finns så oerhört mycket. Där talas om att det inte finns någon fördömelse i Kristus. Där talas om ett liv i anden. Där talas om den kommande härligheten, att vi nu fortfarande lever i spänningen av att redan nu är himmelriket här, men ännu inte fullt ut. Det kommer någonting ännu bättre. Skapelsen suckar och våndas, väntar på att Guds söner ska uppstå i härlighet och så vidare. Fantastiskt kapitel. Och det är därför han säger också i grekiskan här, hur ska vi nu sammanfatta det här? På vilket sätt, vilka slutsatser drar vi? Och då säger han, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? På de grunderna så säger han det här. Och hur kan det vara så? Hur kan det vara så att om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Och han säger i vers 32, han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Kära vänner, Gud sparade inte sin egen son. Han sparade inte Jesus Kristus. Och det här betyder att vad Gud redan har gjort för dig och mig, för den kristna församlingen genom Jesus Kristus, det är ett väldigt tydligt och klart bevis på vad han i fortsättningen ska göra. Det är det som Paulus försöker förklara här. Han kan inte ge något mera än vad han redan har gett. Den största gåvan är given. Jesus Kristus och Jesu Kristi ande, som ju är kopplad till hans försoningsdöd. För Jesus sa, jag måste gå bort för att han ska kunna komma till er. Eller att jag och fadern egentligen ska kunna komma till er i den helige ande. Så den största gåvan har getts. Han säger, han har gett er sonen. Fadern har gett er sonen. Och allt som följer på det, allt som församlingen och du och jag behöver, det är en logisk följd av att vi fick Kristus. Han säger, om han inte skonade sin egen son, hur skulle han kunna annat än också ge oss allt med honom? Det är därför vi sjunger, mina källor är dig. Där finns precis absolut alltihopa. Någon har sagt så här, att Guds största gåva, det är en försäkran om hans mindre gåvor. Den största är en gedd genom Jesus Kristus. Och det här får vi då dra oerhörd styrka, uppmuntran och hopp ur. För när vi plöjer på våra olika fält, när vi lever våra liv inför Gud och människor, när vi tjänar, när vi kanske ibland upplever det att vi sliter i våra församlingar, så gör vi det utifrån underbara förutsättningar egentligen. Tänk på det här som vi har läst om, som Paulus nämner. Han säger, vem kan vara emot oss? Vem kan anklaga Guds utvalda? Har du känt dig anklagad någon gång? Av människor eller själafiende? Några har känt. Ja, det händer. Även jag. Varje dag skulle jag säga. Vem är det som fördömer, säger Paulus. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vi vet apostelns svar. Ingen. Ingen. Vem kan vara emot oss? Han säger, Gud är för oss. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner, säger han. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Kristus har dött, blivit uppväckt och sitter på faderns högra sida och vädjar för oss, säger han. Allt det här knyts ihop i Kristus Jesus. Ingenting som är skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och det mest underbara av allt, kära vänner, säger Paulus, det här är inte någonting som bara har skett en gång. Vers 34 säger tydligt och klart, det stora som vi ofta glömmer, han fortsätter och vädjar aktivt för oss. Paulus säger i vers 34 här att Kristus Jesus är den som har dött, ja än med den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Tänk att du har en förebedjare som vet allt, kan allt, förstår allt om ditt och mitt liv. Och som aktivt ber och vädjar för oss. Det här tror jag vi behöver få upp ögonen, öronen och hjärtat för ännu mera. Hebreerbrevet 7 förklarar det så här att han, Jesus, kan helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever och ber för dem. Försoningsverket är pågående och Jesus är inför fadern och ber, vädjar för dig och mig. Johannes säger i sitt första brev i kapitel 2 att mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, alltså han har en känsla av att det kan hända någon gång för någon troende. Han säger om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han vädjar aktivt för oss. Så vet ni vad? Låt oss lyfta blicken. Alltså, vi kan inte, ingen kan fördöma oss. Ingen kan stå emot Guds församling. Därför att Jesus Kristus har dött, han har uppstått. Och han är den som vädjar för oss inför fadern. Det här gör rimligtvis en stor skillnad i våra vardagliga liv. Och i våra församlingar. Det är så här att den här världen efter syndafallet i Eden så är designad för att vi ska tappa modet. Det fungerar på det sättet. Vi behöver inte göra någon utläggning av det. Jag skulle kunna måla upp en massa elände. Men det funkar så när vi lever. Vaknar vi på morgon, håret står på ända om man har någonting. Och första personen vi träffar så säger inte alltid någonting uppmuntrande. Och så rullar det på då genom dagen överlag. Den här världen är designad på något sätt efter syndafallet för att strula till det för dig och mig. Men Jesus har sagt, när han talat till sina lärjungar i Johannes 16 så avslutar han det talet med att säga så här att det här har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Och säger han, i världen får ni lida, men var frimodiga för jag har övervunnit världen. Det är det som Paulus tar sats ur i Romarbrevet 8. Jesus har övervunnit världen. Vers 37 säger då att i allt detta så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Kära vänner, det här kan översättas på flera sätt. Men det att vi vinner, det att vi triumferar, det att vi övervinner, det betyder en sak bland annat. Och det är det att vi är med i kampen. Annars finns det inte någon triumf, annars finns det ingen seger. Så det finns en kamp. Som vi möter varje dag i våra vardagliga liv och i våra församlingar. Men segern vinns inte genom oss i första hand. Utan den har vunnits för oss. Han säger där att genom honom som har älskat oss så vinner vi den här segern. Så där får vi sänka axlarna, slappna av en seger som redan är vunnen. Men det finns en kamp. Och därför säger Jesus genom aposteln Johannes till församlingen i Philadelphia, Uppenbarelseboken 3. Att håll fast det du har så att ingen tar din krona. Han började tala med att se jag kommer snart, säger han. Men håll fast det du har så att ingen tar din krona. Paulus uttrycker det så underbart i andra Korintherbrevet. Han säger vi förs fram i Kristi segertåg. Vet ni, det här är inte något peptåk. Men det här är den nytestamentliga verkligheten varje gång vi öppnar Bibeln. Men varför har vi så svårt att leva i det? Varför har vi så svårt att ta det till oss? Kanske det är någon typ av variant, eller någon variant av när Petrus gick på vattnet. Så länge han såg på Jesus gick det bra. När han började flacka med blicken och såg vågorna så sjönk han. Jesus för oss fram i sitt segertåg därför att han redan har vunnit seger. Vi är försonade genom hans död. För att vi ska leva genom hans liv. Det är det kristna dopet. Vi döps till hans död och vi uppstår till hans liv. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Vi är nya skapelser med Guds eget liv som fungerar genom ditt och mitt liv. Så den här kampen så är inte på något sätt förlorad. Den är inte på något sätt övermäktig. I Uppenbarelseboken 12 så konkretiseras egentligen budskapet i Romarbrevet 8 på det här sättet. När det talas om det heliga som är inför tronen, som har övervunnit djävulen står det. Och det står så här att det övervann honom, djävulen, genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Därför är ditt och mitt vittnesbörd så viktigt. Därför är proklamationen av evangeliet så oerhört viktigt. Därför är den tjänst vi gör med andens gåvor genom församlingen så otroligt viktigt. Därför att Jesus har vunnit seger. Men genom vittnesbördets ord så förkunnas den här segern för allt skapat. För allt skapat. Därför behöver Herren sin församling, dig och mig idag. Men inte bara behöver, utan han har utrustat oss. Kallat oss och han sänder oss in i den här tiden. Nu ska jag säga någonting riktigt, riktigt trosfriskt. Men jag tror på det här. Och det är så att vi agerar inte, opererar inte utifrån en ställning av nederlag och missmod. Utan från en position av seger. Det är bara så. Det har jag inte hittat på. Det står här. Efesierbrevet 2 säger att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Där är vi satta. Det är vår position. Där är du och jag. Där är församlingen. Så jag ska knyta ihop säcken här. Jag har 3 minuter på mig. Inga problem. Det är sällan jag gör reklam för mina egna skrifter. Men jag skrev en liten enkel ledare på väg. Missionskyrkans nyhetsblad, tidning. Och det här. Jag citerar en vers från Habakkuk. Profeten Habakkuk. Det här är ett ord som har levt med mig. Egentligen hela det här året. Och han säger där en enkel bön. Han säger: Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Och jag tror att det här är en på många sätt profetisk bön som vi får koppla in i. Tänk om Herrens verk igen skulle få bli känt. Gamla eller äldre översättningen sa: förnya dessa år dina gärningar. Förnya dessa år dina gärningar. Herre, låt ditt verk bli känt. Låt det bli känt i vår tid. Så vad gör vi nu? Jo, vi ropar till Gud om en förnyad frimodighet att förkunna Guds ord. Tydligt och klart. För det är ordet som har framgång. Det är evangeliet som Gud bekräftar med tecken och under. Vi ber om en förnyad nöd för de som ännu inte har hört evangeliet och är på väg mot ett evigt mörker utan Kristus. Vi ber om och ropar till Gud om vishet att kunna träna och utrusta lärjungar som i sin tur formar starka och sunda församlingar. För det är inte genom att bygga församling vi gör lärjungar. Det är genom att göra lärjungar vi får en biblisk församling. Och vi ropar och ber till Gud om att den helige ande ska utgjutas över våra sammanhang. Med sin kraft. Och att andens frukter och gåvor ska bli tydliga och fungerande i Guds församling. Jag tror att Gud vill göra det här i vår tid. Så vad betyder det för oss när Jesus säger: åt mig har getts all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut. Det är inte bara en uppmaning till att gå ut. Det baseras på att han har vunnit seger. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Så det viktiga nu, kära vänner, det är inte i första hand att sommarkonferensen 2025 slutar i triumf, om vi säger så. Det här det är ju sista dagen i högtid och det är nu anden ska utgjutas och så vidare. Det säger vi på alla konferenser. Det är bra om vi slutar med flaggan i topp. Men det viktiga är att vi förstår när vi åker hem till Kokkola, Karleby, till Jakobstad, Kvevlax och allt ner till söder, ända till Lovisa i öst, Åland, Mariehamn. Att vi förstår det här, att i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Det är det vi får ta med oss. Det är där segern finns. Ska vi be tillsammans? Låt sångarna få komma fram. Så ska jag avsluta med en sång som knyter ihop allt det här. Jag ber att den här sången ska få vara en proklamation. Proklamation av vad Gud har gjort under den här konferensen. Och vad han gör också idag bland oss och i sin församling. Men låt oss bara be. Fader, vi tackar dig för att du har frälst oss genom Jesus Kristus. Och vi tackar dig för att hans lydnad innebar att också den utlovade helige anden kunde ges. Så som det var profeterat. Herre, nu ber vi att när vi går härifrån, när vi åker härifrån den här konferensen. Också de som redan har farit. Att de ska få gå med någonting av en trosinjektion i sina liv. Att de ska få uppleva din upprättelse och fortsatta upprättelse. Så Herre, sänd iväg oss. Med den här kunskapen och vetskapen att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingen kan fördöma, för Gud är den som frikänner. Tack Jesus för allt vad du har gjort och för att vi vandrar i det här segertåget. Sänd ut oss, vi ber. Och Herre, vill bara sjunga ut och proklamera att all makt är i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågoda.